Tjena,
välkommen. Tjena. Tack. Hallå.
Hej.
Stig på stugan.
Här är varmt och skönt.
Här är varmt och skönt.
Första gången på länge. Tack vare solen.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Ett rikare liv som ges ut av Privata Affärer. Jag heter Helene Rothstein och nu står jag och hälsar på Gustav von Sivers hos deras fondförvaltning. Tack för att jag fick komma hit.
Ja, välkommen. Kul att ha dig här. Kallgus fond är glada att ha någon som intresserar sig för vår ringa verksamhet.
Det är så va? Du, berätta, är ringa verksamhet? Vad är det som pågår här egentligen?
Ja, men här har vi en aktiefond som vi har kört i 15 år. Och vi förvaltar våra svenska aktier. Vi är en hedgefond kan man säga. Vi kan både gå kort när vi tycker det. Vi kan minska vår exponering. Vi kan gå över 100% i belåning. Ofta så ligger vi genomsnittligt kanske hyggligt långa. 70-75% över tid. Men ibland har vi väldigt lite aktier. Ibland har vi mer än så. En del över 100%. Men hyggligt låg risk ändå får man säga. Och vi har både stora och små bolag i fonden. Men bara svenska. Lite överviktigt kanske industribolag. Vi har inga biotechbolag. Utan ja. Klassisk industri, men vi har en del små som vi kommer att prata om senare. Som kan vara roliga att lyssna på, som inte är så kända för den stora allmänheten.
Ni är barndomskompisar från början, men ni är veteraner i finansbranschen, båda två, eller hur?
Jag började jobba 81 på Alfred Berg. Min kollega Carl Urban, han har hållit på med fastigheter och egna aktieinvesteringar liksom, sen han var liten och vi kände varandra från skolan. Och jag är för övrigt född precis 3 portar längre bort här.
Du är det? Ja. Du känns ju väldigt Östermalm. För att vi är på Sibyllegatan. Ja, och så tänkte jag, men jag fattar ungefär, för jag tog Voi hit. Så tänkte jag fattar ungefär var det är någonstans.
Ja.
Och jag kom rätt utan att kolla på karta. Liksom här var Sibyllegatan. Men så tänkte jag tror att Gustav von Sivers, han kan alla gator här på hela Östermalm. Så är det, eller?
Ja, det kan man väl säga som jag har bott här i över 60 år. Och som jag sa, jag gick ju i barnpromenad här på 3 portar längre upp. Och du ser mitt barnomshem från fönstret från mitt kontor. Så jag kan titta in och kolla lite vad som pågår där nu, 60 år senare. Ja.
Ska vi kolla?
Ja.
Det är bara du här, eller?
Det är bara jag här. Det är min kollega bortrest. Och Thomas Örman, Kalles bror, han sköter fastigheter. Han sitter också här. Och så har vi en analytiker, Gustav Olsson, som är på lunch. Kommer in strax.
För det här ser ut som en våning. Vad kan det vara? Är det 6 rum, 5 rum?
Jag har aldrig tänkt på, men det är en hyggligt fin Östermalmsvåning skulle man kunna säga.
Ja, det är det. Ljus och fin. Och det som låter så här från det, vi har hört några fiskmåsar, det är för att det börjar bli en varm dag.
Visst.
Ja. Och då står fönstret öppet här.
För att få lite, ja, vi har ingen AC i de här äldre kåkarna. Så där borta har du Sibyllegatan 43-45 som det hette då, nu heter det 43. Och den gården lekte jag på när jag var liten. Så det, här har du mitt rum. Här har vi en doftranka som heter Duga. Den är 2 år gammal och den är jag mycket nöjd med. Den går upp i taket och växer fast i lampan. Och har underbara blommor när den här blommar nu om någon månad kanske. Det är trevligt.
Ni är inne på ert 15:e år här i fondbolaget. Hur kommer det sig att ni grundade det från början?
Vi hade haft lite förvaltningsuppdrag. Så kände vi att det blev svårt att mäta avkastningen. Svårt att, med in- och uttag. På de här olika kontorna och skatteproblematik så tänkte vi provar att starta en fond och kan vi mäta det bra och sen om det går bra så kan vi vara lite mer offentliga och få in lite andra pengar än bara de som vi hade just då när vi höll på att förvalta privatkonton så att säga. Så att, ja, och så hade vi samma tänk liksom, eller ja, vi trivs ihop och haft jättekul. Jag har suttit här i ja, sen 96 då var det nu blir 28 år och sånt. Har vi jobbat tillsammans. Så det är jättekul. Och min kollega är en oerhört positiv och inspirerande person. Så varenda morgon när man kommer hit så är han alltid på G. Och nu kör vi och du vet, det har ett härligt uppåt snack. Så man är aldrig deppig. Han har bara varit kanske ledsen 2 gånger på 28 år. Den ena gången var Ryssland-krisen 98 när vi var ner 8% på en dag. Och det andra har jag glömt kan man säga. Så att det är alltid ja, det är kul här alltså.
Carl Urban heter han.
Mm. Som du såg när vi kom in här så ligger en silversmed till vänster som heter Ray Urban. Det var hans pappa och Carl äger fortfarande delar av den där smedjan. Och de gör, ja det kan vi hitta på i fönstren, men de 60-tals silver kan man säga. Det är ganska vackra, stilrena smycken. Och de gör skålar, de har gjort den här fiskmåsen, en liten fågel på en silverstång som var ganska populär för många år sedan. Och fortfarande säljs i bra upplag. Så det är kul. När man kommer in på morgonen ibland så kan de sitta och banka silverskålar. Det kallas att driva. Det ser ut som en cd-skiva. Först i silvern så ligger det över ett järn och så sitter man och hamnar så här. tills hela det blir en skål av det här. Det är superhäftigt och underbart att höra på. Det är fantastiska smeder som sitter där nere. Så det är ett härligt hantverk.
Så ni har båda då fond och sen så har ni delar i familjebolag. Vi kommer gå in på ditt också senare.
Ja,
så,
ja precis. Det är riktigt.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Om vi då tittar på vad ni investerar i för någonting. Ni har taktat på ungefär 10% i avkastning per år i snitt kan man säga. Så ja. Ni kör igång.
Ja, det är riktigt. 10%.
Och om man tittar på portföljen så är det som du sa här inledningsvis att det är flera industribolag, klassiska industribolag ni har. Ni har till exempel ABB och ni har SKF, Investor.
Ja, ABB, SKF, Investor har vi med. Securitas, alltså hyggligt stort. Essity ser jag där också, ja. Och sen är det väl lite mindre. Volvo har vi haft väldigt länge och minskat i underbar affär faktiskt. Och där hade vi, om man läser vårt månadsbrev som ligger på hemsidan så kan man se en liten kort sån här fin liten mening som det var på gamla samlarbilder på ishockey och fotboll, va? Inge Hammarström, vindsnabb högerytter, stort löfte, landslagsman, va? Då kör vi istället Volvo lastvagnar. Marknaden tror inte på marginalförbättringen, håller i sig, det tror vi. Och då hade vi då riktkurs 250-270 kronor.
Det är ganska kul, för om man har prenumererat på ert brev, det har jag faktiskt gjort i flera år. De är alltid väldigt korta.
Ja, det finns ju ett överflöd av information, så att vi försöker hålla det kort och förutsätter nästan att de flesta vet ju en hel del om börs och så. Så vi vill ju skriva om våra innehav och vår syn på dem, för att ja, det kan ju, dels kan ju folk ha nytta av det och göra egna affärer i papperna och öka mer än vad vi har i vår fond så att säga. Och sen så vill man inte ta folks tid i anspråk i onödan, så vi försöker, ja, vi jobbar mycket med det, och så har vi en redaktör som putsar språket och tar bort ologiska meningar och såna grejer som smyger sig in hela tiden.
Men för det som jag var inne på här, det var ni har klassiska industribolag, svenska liksom verkstadsbolag, och ovanpå det så har ni då till exempel Lumen Radio och ni har en Saab-utmanare kan man säga också i portföljen. Ja, men ni har flera nya också som kommer in här, så kanske
tänker
inte
på Mildef kanske.
Mildef tänker jag på, och jag tänker också på VNV, ja, som investerar i nya tillväxtbolag kan man ju säga på flera fronter. Vad är er röda tråd i förvaltningen?
Röda tråden är väl egentligen att skillnaden mellan börskursen på aktien och det värde som vi tycker att den egentligen borde ha. Och till den röda tråden är det liksom att hitta en idé om ett bolag och säga att det här kan vara bra, varför är det bra? Och om man då tycker att till exempel som i VNV att den här aktien den ligger i 20 kronor. Själva tycker VNV att substansen är 50 kronor. Varför är den inte det? Så börjar man titta och fundera på det, och då kommer man snabbt fram till att det är venture capital-marknaden är iskall, därför räntorna är för höga och det har blivit för mycket enkla pengar där. Och då tänkte vi så här, och så har de en skuld som de behöver beta av, som vi trodde pressa kursen. Så lyckas de sälja något bolag mellan nu och i höst, och om räntorna sänks så borde det här förbättra sig. Det var en ganska enkel idé, och då så gick vi igenom de tre största bolagen där som står för mycket av värdet. Det är då BlaBlaCar, samåkningstjänst i Frankrike. Så är det Gett som är en Uber-verksamhet i Israel och med 20% i London. Och så har du Voi som du åkte på när du kom hit. Och vad som har hänt nu på bara en och en halv månad är att det här räntesänkningen har inte spelat ut. Men det verkar som att venture capital-marknaden har pignat till. I alla fall har aktien gått från 20 till 27 kronor. Det var ju lyckosamt får man ju säga. Men vi väntar fortfarande på att kanske räntesänkningar och så. Men nu står det, vi tänkte så här, 30 kronor kan vara en riktkurs på det här. Om det går som vi tror. Nu ligger den 27, så ni är på väg dit då. Så röd tråd är skillnaden mellan aktuell börskurs och den värdering vi tycker oss kunna räkna hem. Då.
På ungefär 3 år eller?
Ja, ett nuvärde kan man säga är alltid nu. Va? Men för att det ska hända så har i min erfarenhet efter många år på aktiemarknaden att väntar man två, tre år bort i tiden så får man oftast väldigt kraftigt betalt. För det är väldigt jobbigt för många investerare att vänta så länge. Det är, liksom, det är så tråkigt för det händer ingenting. Men tycker man att det går små steg i rätt riktning, då måste man orka hålla i. Och ofta får man då väldigt bra betalt, typ som i ABB som jag gjorde en finns på YouTube, och Calgus analyserar ABB. Våga vänta eller vinn på att vänta hade jag som liksom rubrik där, va. Och då kom ABB, de låg i 180, hade sålt Power Grids, fått in 40 kronor per aktie. 180 minus 40 kronor, då är det nere på 140. Du skulle få utdelning några månader, 8 kronor ner på 132 om man räknar baklänges. Och det de sålde hade inte sånt stort vinstbidrag. Va? Så att vi kanske köpte det på P/E 11-12, ett världsföretag. Samtidigt som Björn Rosengren kom in med ett fantastiskt track record. Ja, från Atlas Copco pratade jag om, jag tror det var Epiroc han var på, han har varit på Sandvik. Och så kom han till ABB och tänkte jag, men han borde säkert kunna lyckas med det där. Och dessutom fanns det en annan idé där, det var att aktien varit iskall, kanske 10-15 år. Va? Det har kommit vd efter vd, va? Någon hette Hogan, någon hette Spishofer, alla för 100 miljoner. Aktien helt jättetrött. Och då tänkte jag så att den där är det en jätteaktie som finns i många schweiziska förvaltarportföljer. Va? Och så har den inte gått på 10 år. Det är alla så här, varför sitter, kommer de till sin kundrådgivare? Varför sitter de med ABB? Det är en värst dålig aktie, va? Den går aldrig upp. Nej. Och då liksom minskar viktningen också, generellt sett. Va? Så tänkte jag så att då har en dubbelkick där, så att om Björn Rosengren gör ett bra jobb och aktien börjar gå, då är folk underviktade och behöver köpa. Okej. Sen gick de från 180 till 320-30, om det tog ett år, två, tre år kanske. Och sen på 326 då sålde vi aktien. Men sen så hörde jag honom på presentation, Björn Rosengren. Jag tyckte han gjorde ett sånt sjukt bra intryck. Alltså. Jag har bara hört Carl-Henrik Svanberg tidigare, alltså som var i samma liksom, imponerande framställning och hela hans personlighet. Och han berättade då, om jag kommer ihåg rätt, att han avskedade 17 000 pers och så sa han till de här 20 affärsenheterna, ni kan återanställa dem ni vill ha. Och då blev 7 000 återanställda, 10 000 fick gå hem, och det är en ganska kraftig signal. Och sen också då att han, jag tror han hade första marginalmålet 14-15%, men då tänkte han kommer från, han var på Atlas, han var på Sandvik. Han vill nå världsklass, han vill nå 20% marginal. Va? Och sen hade han gjort om också, kan jag säga, ja, strukturen där, från matrisorganisation till någonting enklare. Det var för komplicerat, ansåg han. Och då tänkte jag så här, okej, den här killen, han kommer lyckas med det. Så då köpte vi tillbaka våra aktier. Jag hade en stor position i fonden, 7-9%.
Och när var detta?
Ja, 326 kronor, när låg de där? 2 år sedan och sånt där. Och då sa jag rikurs 450. Och sen så började de närma sig det. Nej, men nu kör vi, räknar vi fram rikurs 500 spänn. Va? Och så gick de igenom 500 spänn för några veckor sedan. Så jag sparar faktiskt den Dagens Industri här. För jag tycker det var så underbart.
Ja, just det. Det är häromdagen. Han var på första sidan. Ja. Rosengren når drömgräns. Vad säger du? Ska du ha kvar eller sälja?
Ja, men så vi har minskat lite grann. Vi var kvar, Kalle här, min kollega. Han tyckte, nej, men vi ska ha kvar de där ändå. Va? För att det kanske inte är riktigt färdigt. Ja, men det är ett jätteföretag, och sen har de motit i en av sina fyra divisioner också som skulle möjligtvis kunna gå bättre.
Men här var ni liksom, du var mer intresserad av honom som vd och hans marginalförbättringar, och du såg vad han skulle göra än du var, eller ni var, av ABBs verksamhet.
Ja, det kan man säga. ABB är ju hyggligt svåranalyserat. Jag minns när vi satt på Hägglöf 1987, 6 analytiker och en analyschef. Som frågar, ja, men vem vill ta över ABB nu då, efter han som slutar? Eller ASEA, eller jag kommer inte ihåg om ASEA eller ABB då. 6 analytiker tittar rakt ner i golvet, va? Ingen anmäler sig, för det var så klurigt.
Så det... Och ändå varit med länge. Det är ju inget nytt bolag direkt.
Nej, men det var ju superkomplext, va? Att förstå. Och det är ju fortfarande inte glasklart allting. Va? Men alltså, det är också så att det är automatisering, det är lite reshoring, ja... Men alltså, det som är fascinerande här, det är att en person... Jag tror inte konkurrensbilden har förändrats i branschen. Att det är liksom mindre konkurrens och någon har försvunnit. Utan det är liksom ett nytt sätt att arbeta på. Trycka ut ansvaret, decentralisera. Som en enda människa då har liksom genomfört. Alltså idén och tryckt på det. Va? Sen är det inte han som gör det. Men det är ändå fantastiskt att ett sånt jättebolag kan ändra skepnad. På en så kort tid, på ett sånt 2-3 år.
Typiskt att han kommer från Atlas också från början, eller?
Ja, han har säkert lärt sig det där. Och, ja, nu
Sandvik.
Och Sandvik också. Jag såg faktiskt Mats Ramström här, det var lite roligt. Han blev avtackad. Det är ju fantastiskt alltså. Han har jobbat hela sitt liv, vad jag förstår. Och, ja,
och det är Atlas Copcos
förra
vd numera då.
Ja. Ny vd, ja. 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 Jag vet inte vad han har lärt sig där, men det är många som jobbar på Atlas Copco, och många är säkert duktiga, men du krävs något extra, va? Du måste ha något extra, tror jag, ledarskapstalang för att få ut ditt budskap i en jätteorganisation, för att få trovärdighet, kanske få respekt, att folk verkligen gör som du vill, att du inte har massa små motståndsfickor som sitter och gör tvärtom eller inte hänger med på dina idéer, va? Ja, det är superimponerande. Killen är kung, helt enkelt.
Här kommer snabba frågor. Är du en spara eller slösa?
Spara.
Vad är det dyraste du har köpt?
Min sommarstuga för 700 000.
Är det det dyraste verkligen?
Ja.
Vad kör du för bil?
En Volkswagen Tiguan, 270 000.
Om man har 100 000 kronor att investera just nu, hur tycker du man ska göra?
Jag tycker man ska sätta 30% i Calgus fond, 20% på ett räntekonto. Och resten tycker jag man kan sprida i en bred börsportfölj med Investor i botten, kanske Lundberg. Det är kanske lite Latour.
Vad tycker du inte man ska göra?
Man ska inte spela på slumpmässiga spel som roulette, backar och sådana grejer. Backar vet jag inte för sig, men alltså, spela bort dem är värdelöst. Man kan också spara, inte göra, åka på en trevlig resa eller göra något man tycker är kul. Det är aldrig fel.
Vad är din sämsta investering någonsin i livet?
Ja, en dålig i alla fall i fonden som vi gjorde, det var ju att köpa Electrolux, och som jag tyckte såg ut som att den skulle kunna bli bra, men den blev ju katastrof då. Nu har jag halverat, som vi alla vet. Vi var ju inne på den runt 160-170, tror jag. Marginalen skulle bli 6%. Det roliga var att jag alltid varit negativ till Lux. Alltså deras snittavkastning är marginal liksom över 20-30 år 3%. Det blir aldrig någonting av det där bolaget. Men så tänkte jag, nej, men nu kanske äntligen blir det lite nya läget i Amerika, nya fabriker, lite tullar på utländsk import till Amerika. Men och vdn Jonas Samuelsson gjorde bra intryck, va? Och så blir det bara helt fel. Det var dåligt. Men jag har gjort ännu sämre, men inte i fonden. Men jag har köpt andra saker som har blivit värdelösa, kan man säga. Ja.
Och vad gör dig glad?
Träffa trevliga, intressanta, roliga människor. Och spela i ett välstämt säckpipeband.
Du sa också här när det var 87 eller 88, sa du, när ni satt där på Hägglöfs. Mm. Hur hamnade du där?
Ja, jag hade ju börjat som skåpvakt på Alfred Berg, sommarbarn ska jag säga, 1981. Och jag hade en viss erfarenhet av branschen, för min morfar startade en bankinfirma 1929. Han hette Elis Ponsback och de hette Jackson och Ponsback, och en stor och framgångsrik firma, ungefär som Öhman eller Carnegie på den tiden. Innan det verkligen blommade ut, den här håsen då, som började på 80-talet. Så jag gick på universitet och så var jag där på sommarna och sprang runt med mellan olika bankirfirmor, va? Langensköld som det hette först, som sen blev Carnegie, och så hade du Öhman och så hade du Persson, och så var det bankerna. Det fanns ju alla provinsbanker också, det var lite roligt, va? Götabanken, Värmlandsbanken, Skaraborgsbanken, Skånska banken. Och kanske något till. Och alla blev uppköpta, va, under det där decenniet. Ja. Ja, men så då var man där och det var fantastiskt. Alltså. Stockholms fondbörs låg, alltså börshuset heter det idag. Där sitter ju Svenska Akademin. Det ligger vid Stortorget i Gamla stan för någon som är intresserad. Hela nedervåningen så låg Stockholms fondbörs. Varenda börs som fanns var där man handlade allting, va?
Jag får säga, det finns inte så mycket kvar av hur det såg ut där numera, om man vill gå in och titta. För jag har försökt faktiskt göra det en gång och det är inte så många spår. Men det var helt enkelt Stockholmsbörsen, före detta Stockholmsbörsen.
Ja. Mot baksidan gården där så låg det som en lång, stor sal, som en stor gymnastiksal, fast det var väldigt fint inrett. Och där var det små bås där alla kommissionärer hade sitt lilla börskontor, så att säga. Och där kan du sitta i 2 eller 3 eller 4 mäklare på SE-banken, Handelsbanken och stora banker, kanske var 6-7 stycken. Så man blev som en liten familj där uppe. Man kom upp, jag tror börsen öppnade nästan 10 i början, stängde 2:30, eller var korta börsdagar där uppe. Gick man upp från sitt kontor i Alfred Berg, som jag var på då, låg ju på Arsenalsgatan, en underbar promenad genom Stockholm, framförallt på sommaren, förbi slottet och över Strömbron och vattnet och allting. Och där uppe då väntade en underbar frukost, man ville ha det. Det fanns en egen restaurang, egna kockar som gjorde, ja, det fanns allting. Det var liksom jättefina kokta ägg, det fanns äggröra, det fanns Janssons frestelse, prinskorvar, du vet vad du vill alltså. Och så var det lunch, då satt man åt i matsalen där, då såg man in i uppropssalen. Uppropssalen såg ju som ett stort klassrum med massa bänkar där man satt och knappade in när man skulle köpa och sälja aktier. Så satt en uppropsledare och ledde förhandlingen, så att säga. Så att då öppnade de med AGA A 119-21, och så var någon då som klingade till på 121 och ville ha 1000 aktier. Då fördelade han aktierna då från Ja, det var härligt alltså.
Det påminner lite om en auktion, eller om man tänker sig hur en auktion ser ut.
Ja, kan man säga. Ja, fast det är strukturerat liksom. Först och så handlar man i 100 aktier eller 200 aktier. Så det är så. Så man satt och knappade och så. Om man var för långsam då eller var osäker så var någon annan som köpte aktierna eller sålde aktierna. Och sen så stängde då uppropet. Det tog inte så lång tid, beror på mycket vad att göra. För sommaren var det ingenting att göra i princip. Så kanske omsatte, du vet, 120 miljoner en hel dag på börsen. Sommaren 81 eller 82 eller 83. Sen efter det, då var uppropet färdigt. Och då var TT där och sände då sina börsnyheter. Och liksom AGA A plus N, ABB minus 2.
Vänta, du menar Sveriges Radio, va? Ja. Sveriges Radio var också. Ja, klockan 1 eller något sånt där.
Hon hade en underbar röst, damen som läste börsnyheterna. Ja. Tendensen på Stockholmsbörsen på tisdagen var fast. Omsättningen gjorde sig 74 papper och omsättningen uppgick till 174 miljoner. Ja, det är underbar att lyssna på alltså. Så att, ja, sen var det fria förhandlingar, då gick man ut bakom och då gick man runt där på dagen. Satt man i sitt skåp så kom det in order. En del kunder ringde direkt in och en del kunder ringde till institutionsmäklaren som lämnade order till oss då. Och så att du fick en order att köpa, vi säger vi då. Det var ju så små volymer på den tiden, liksom 10 000 Volvo var en stor order. Ja, då tittar man upp på en skärm så såg man på säljs, ja, då ligger de 275-77 säger vi. Så ligger så det några 277, så på höger sidan stod säljarna. Och där kanske stod då Värmlandsbanken, säger vi, Carnegie och Sparbanken. Och då gick man ut från sitt lilla skåp, så gick man då, hej, jag skulle vilja ha lite Volvo. Och så frågade jag kan köpa 1000 stycken då av dig och så 1000 här. Och så gick man runt och så gick man tillbaka, så skrev man en papperslapp vad man hade köpt. Och sen kom faxen som en revolutionerare hela. Så då kunde man liksom faxa ner avsluten så att backoffice kunde börja skriva redan strax efter handeln hade börjat. För innan det så kom man ner liksom vid 3-tiden. Och lämnade in alla affärerna. De som satt och skrev noterna, som det heter, den här pappret man får hem då, fick börja skriva då. Så det, när det var mycket att göra blev det stressigt. Och till slut då, 83, även fast vi hade fax, så var det så mycket att göra. För alltså, det internationella kapitalmarknaden hade upptäckt Sverige. Så det var liksom dunderhås och hur stor omsättning. Så då stängde vi på onsdagar. För det var som ville vara alla på back office. Man fick noter, det stod, du har köpt 10 000 Volvo av SE-banken. Man bara, nej, det har jag inte. Nej, men vem har köpt dem då? Ja, inte vi. Nej, det vet vi inte. Du kan få dem eller ta tillbaka dem. Det var för stor förvirring, kan man säga, i tal där. Mycket diff och sånt där. Och därför stängde man på onsdagar för att kunna reda upp det här. Och det gjorde man, jag kommer inte ihåg, det var månader, 4-5 veckor.
Och diffen berodde på att plötsligt så var det många fler som handlade än vad man var van vid. När utländska, amerikanska då, investerare kom in då, 83 eller vad det började.
Jag tror att det kan ha varit något annat. Men det, exakt. Så det är så när jag började på Alfred Berg var det 17 anställda. Bara några år senare var vi säkert 100. Du vet, det var en fruktansvärd expansion. Och det medförde att många då som bara hade varit vanliga börsen, de blir ju chefer då. Eftersom de var seniora. Många hade ju inte liksom de egenskaperna som krävdes. Han lags i en sak, va? Leda människor en annan. Så det kunde ju vara lite turbulent på de här olika firmorna. Du vet, Våsprang och Grete i korridorerna. Och det var, du vet. Men det var fascinerande. Tillväxten, va? Alla är glada. Och så var det, du vet, att till exempel Alfred Berg tog någonting till börsen då, någon konsultfirma, jag tror den hette 3K. Ja, då fick ju personalen allesammans 100 aktier för att de hade jobbat med det där. Det fanns inga regler runt det på den tiden. Och så öppnade de där, du vet, 50 kronor upp, så hela personalen tjänade 2000 kronor var och sånt där.
Men du gick då från skåpvakt vidare till börsmäklare.
Ja, just det. Och efter ett tag så lärde man sig där, och då fick man började inte skriva några tester och så som idag, där Swedsec och det. Då blev man rekommenderad av sin chef, och så fick man ett börskort av börschefen som fick ett kort och hade på det liksom. Och Bengt Grönqvist, han var ju kul. Jag skulle komma upp tidigt på morgnarna med en så kallad, med efteranmälningar. Efteranmälningar är det som gjordes efter börsen hade stängt klockan 3. Nere på kontoret kunde man göra avslut. Då måste man rapportera in, och då hade man fyllt i ett papper, en lista som man skulle gå och lägga i en brevlåda utanför börskontoret där börschefen och sekreterarna satt före 2010. Så en sommarlag var jag uppe i, så glömde jag det där pappret. Va? Så jag får liksom springa tillbaka i min kostym. Jag blir bara sjöblöt av svett. Och så upp i 24-25 grader. Upp igen. Stoppar där. Då är klockan 15:15 naturligtvis. Va? Sen 10:30 när uppropet slut. Va? Så ser man bara en skugga i dörren i skåpet. Va? Vem är ansvarig för efteranmälningar på den här firman? Alla bara livrädda. Va? Pekar på mig. Ja, nu, de här kom in 9:45. Ja, jag är ledsen, jag glömde dem. Ja, men ni är medvetna om att det är 20. Ja, det är. Ja, det är rent slarv alltså. Nonchalans. Låt inte hända igen. Alla bara satt så våta på den där inne. Alltså. Ja, det var man inte kaxig. Alltså. Man får utskällning av börschefen, det var inte bra.
Hur var statusen då på att vara börsmäklare?
Ja, från början var den ju ingenting. Min mormor var gift med en, som i och för sig hade en egen firma, men hade börjat som statsmäklare då på 20-talet. Så hon tyckte att det var urdåligt att jag som hade universitetsutbildning var börsmäklare. Det är liksom, nej, det var ingenting.
Som brevbärare, liksom, vad håller du på med?
Nej, det vill jag inte säga, men det var inte som nu, eller att det var ett höglöneyrke. Va? De på banken, de tjänade inte mer än någon annan som på börsen. Och dessutom så hade de ju... Det fanns ju många element av spel och dobbel det där, du vet. De spelade på Solvalla grabbarna och har hästar, har man ju fortfarande och sånt där. Så det var liksom inte, jag uppfattade i alla fall att det var ingen större status att vara börsmäklare. Sen blev det när allemansfonderna kom in och löner liksom stack i höjden jättekraftigt. Då blev det möjligtvis i allmänhetens ögon någon form av status var där uppe.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Du var på Alfred Berg till och med, vilket år då?
Ja, 85-86 tror jag det var. Så blev det Nordea en kort sök. Nej, det var ju Upplandsbanken var det, som blev uppköpt av Nordea. Det var ju den här stora uppköpssvängen av provinsbankerna då. Och sen så gick jag till Hägglöf som sen gick upp med Jakobsson Ponsback som jag pratade om tidigare. Så det blev det Hägglöf Ponsback och där var jag 4 år. Och då var jag anslutad med börsmäkleri så jag var analytiker. Men jag fick halka ner på börsen då under börskraschen 87. Det var ju lite fascinerande får man ändå säga.
Svarta måndagen?
Ja. Ja fan, det var ju helt otroligt alltså. Helt otroligt. Så vi var ju inne tidigt nästa dag och då var det ju fullt ja, gissas alltså. Det var fascinerande att se kurserna, du vet, det bara öppna, fanns inte en köpare, bara whoop, sorry. Och jag vet inte om Stockholm gick ner den dagen kanske 10%, jag kan inte komma ihåg, men det finns andra som har track av det där. Men jag kommer ihåg en kund som skulle sälja Kantal och de hade stängt kanske 215 av 22, de var inte jättelikvida va. De öppnar i princip utan köpare och den här personen vill sälja. Och till slut kommer upp någon på 170 kronor. Alltså det är ner från 220 till 170. Ja, det finns inga köpare mer än på 170. Ja, men sälj. Och så ja, då fick man springa ut och sälja och rapportera 170. Och stensäkert på att man gjorde rätt. Då för att, sen suttrar de naturligtvis upp då någon dag senare till 200 igen. Det var inte roligt alltså. Det var ju roligt för det var väldigt hög aktivitet. Men det var tråkigt på det sättet att många människor sålde ju lite för billigt där. Men sen så gick ju börsen vidare efter några månader igen. Va? Så det blev liksom ingen stort av det där. Men just de där dagarna var oroliga.
Jag tänkte, när du var också skåpvakt under den eran. Då var det ju några som också började med att göra klipp på börsen. Och så här. En av dem var ju till exempel Anders Wall.
Ja, Anders Wall var, skulle jag säga, tidigare än så. Han var igång redan på 70-talet.
Ja, men en av de som var tidiga på att driva på liksom, på den svenska sidan aktiehandel, alltså på börsen, som var liksom aktiv, en väldigt aktiv aktiehandlande person.
Det var väl också så att i något sammanhang så höll han på med dåvarande SAS som heter Sila. Och ja, jag var ju bara liksom ett litet likvidbud där, så jag vet ju inte vad som pågick bakom kulisserna där. Men jag tror att det var en liksom, liten motsättning mellan Anders Wall och möjligtvis... Wallenberg-sidan då, för de hade väl kanske möjligtvis olika intressen. Så jag blev i alla fall nedskickad i Upplandsbankens valv på Smålandsgatan och sitta och räkna aktiebrev i original. För de ville veta hur många de hade. Och det var lite kul då, för att i någon av de där kartongerna med aktier, det var kartongen som stod i deras valv liksom. Fick man sitta där och hålla reda på de här. Och då kom det ett 10-12 aktiebrev där allas originala namnteckning var. Så det var liksom Marcus Wallenberg, så var det liksom i bläck va. Och så på nästa så var hans tryck, men då stod Carl Florman i bläck. Det var en av grundarna då. Så det var riktigt blytungt de där 10 aktiebreven som liksom var från originalgrundandet. Röda var de, och så var det en, tror jag var en DC-3 liksom med propeller och vingar bakom Vackert aktiebrev faktiskt, ja.
För att jag också nämner honom, det för att du senare då jobbade med, tillsammans med, eller Teddy Jansson junior.
Ja, just det.
Och hur kom det sig från början? Hänger det här ihop någonting från börstiden?
Ja, jag träffade ju Lill-Tedde då, som man kallades på den tiden, på börsen. Och vi blev kamrater. Och sen så, när jag hade varit på Hägglund några år, så tyckte han att vi kunde börja jobba tillsammans. Och då gjorde vi det.
För deras family office?
Ja, det hette inte det då, men idag kan man säga att det var mer eller mindre family office. Ja.
Och där var du innan du började med fonderna här?
Ja, ja. Det var ju långt mellan dem, för jag var där kanske bara 3 år, och sen dog min pappa, och han hade ju en liten firma då som säljde apoteksemballage från början, numera plastdunkar och hällpipa för bensin och sådana saker. Och det var ingen som ville ta över den där firman av mina syskon, så då gjorde jag det.
Och när är detta, 97?
93.
93.
Så 30 år sedan.
Och sen har du kört den firman parallellt, kan man säga.
Ja, det har jag gjort. Och jag fick väldigt hjälp av min svärfar som då var pensionär, som ryckte in. Och vi var ju väldigt små. Vi omsatte 600 000 och vi monterade kranar uppe på Brahegatan här i en sån här stålställning som du ser där borta.
Vi går och kollar på dem. Kom.
Ja, det här är vad man kallar en jigg. Och det är en liten stålställning, en monteringsrut som en sån här, ett borrstativ kan man säga. Fast det väger 10 gånger mer, det kanske väger 30-40 kilo. Och i den så har man, då ska man sammanfoga en sån här röd tappkran som man har. Om man har en plastdunk till exempel, man har segelbåt, sommarstuga. Och då så behöver man då använda sig av ett litet kran och ett lock. Och då lägger man locket här nere. Så jag har en speciellt utformat hål där du stoppar in kranen, och så drar den här spaken och så sammanfogar de här två. Och det gör man ungefär 250 timmen om man är halvrask. Så det gjorde vi då, min svärfar framförallt. Ja.
Vad vi tittar på här, vi kommer återkomma till aktiecasen alldeles strax. Men för vad du gjorde, det var att du var skåpvakt, du var på, du blev börsmäklare, du gick vidare och blev analytiker. Och sen så var du i ett investerarteam med Teddy Jansson junior. Mm. Där är vi nu. Och sen så dör din pappa, och han har drivit ett liksom dunkföretag. Jag vet inte om någon... Jag använder sådana här hela somrarna för att vi inte har rinnande vatten.
Dunkin' Donje såklart. Ja.
Ja, säg Dunkin' Donje.
Ja, Dunkin' Donje. Ja. Och så har jag kranen Kranje också. Jag har lärt mig det av Ingvar Kamprad att allting ska heta något, va?
Mm. Och detta är alltså, där är 10 liter, så finns det en 25 också.
Ja, 20.
20.
Mm. Ja. En vit plastdunk. Och fördelen är att den har 10 liter. Det är ett stort lock man kan diska ur. Det sitter en färdigmonterad kran där nere. Den går bra att ha på diskbänken. Den är avlång, så den tar inte så stor plats. Och den står ju då upp jämfört med en vanlig dunk, så du måste fälla ner om du ska tappa den. Den finns på Clas Ohlson, Jula, Dollarstore. Och ja, möjligtvis något annat ställe. Så den är väldigt populär. Vi säljer ungefär 50-60 000 dunkar om året.
10 miljoner i omsättning ungefär.
Ja, fast vi andra grejer också.
När din pappa går bort så vill ingen ta över Dunkin' Donje.
Jag har 3 syskon. Ja. Ja, och då hade vi inte just den dunken, då hade vi andra saker. De här kranarna och lite små... Det kom ju från apoteksemballage, alltså brunt glas. Som apotek, salvtuber var en stor grej som vi tryckte, alltså logotypen för apoteken på, för apotekarna gjorde egna salver och sånt där, och satte sin egen logo, apoteket, björnen, tigern, älgen, mården, bäven, vad du vill.
Det är de här väldigt vackra apoteken som finns kvar, till exempel på Stortorget i Malmö, eller Lejonetta.
Ja, exakt. Mm. Och anledningen till firman, den fyller 100 år i år, grundades, tror jag mycket var att min farfar hade kusiner, möjligtvis någon bror som höll på med apoteksverksamhet. Så det var lite naturligt. Och han började med fotsalt, frostsalva och ja, lite sådana grejer. Va? Och framförallt fotsalt var en stor grej. Folk gick ju mycket. Det fanns ju inga bilar på 20- och 30-talet i alla fall. Hade inte folk det. Så man fick ont i fötterna. Så då var man tvungen att använda fotsalt för att vårda sina fötter. Och salvor.
Men vänta, hur var detta för dig då? För då kom ju du från finansbranschen ganska liksom också efter en yuppiera. Nu är vi i sig en bit in på 90-talet. Och sen så går du över till det här liksom tillverkningsbolag. Eller?
Ja.
Hur var det?
Det tycker jag, och är väldigt roligt, en väldigt bra kontrast. Va? För att här har du liksom, det är liksom en stabilitet på annat sätt. Du har en kund som vill lösa ett problem, ta fram en speciell hjälppip som du ser här. En liten svart sak för att... De vill ha ett litet hål när man fyller en traktor eller en grävskopa med olja, va, så slipper man ha en tratt. Då kan man fälla ut det här lilla röret som jag har tagit fram med hjälp av Mellerudplast, som de heter, som gör den här dunken. Och då blir det liksom att du arbetar fram den här. Du har skisser, du kanske gör en 3D-kopia, du tittar och känner på den och sen så beställer du verktyg. Alltså det är en stor järnbit med hålrum där du sprutar in varm plast. Det är som tändsoldater, jag har tändsoldater, de som är bekanta med det. Så kommer det kylvatten och så glider verktyget så här och så ramlar den där hjälppipen ner. Och har du väldigt många stora efterhåll så kan du ha liksom 24 kaviteter varje gång den går ihop. Vi kör oftast 2 eller 4. Årsvolymen på just den här tror jag är 300-400 000 ungefär. Stycken.
Och det är jättemycket till traktorer?
Ja, det är alltså olja.
Båtar?
Nej, olja till... Jag kan inte veta vad slutanvändaren är, men det är skogsmaskiner, kan tänka mig, alla typer av stora maskiner som rör med mycket olja. Va?
Så du menar också att man går från att det blir väldigt, väldigt praktiskt?
Ja, det blir konkret. Va? Ja. Och det är lite kul att liksom klura på. Just den här då skulle man kunna fälla ut. Och då måste den gå och röra på. Och om du då har en gänga, då gängar du upp den. Fall du skruvar, fall locket sitter fast. Så nu sitter liksom den som snurrar ut så du kan hälla. Den är fastklämd med en hulling och 2 tätningsringar. Så därför går den att röra på utan att den lossnar.
Men
då fick man tänka till lite, och det kom inte jag på. För det var en kollega på en firma som gör plastsaker, som gör mina lock till mina andra produkter. Men det är bara att ta ett vanligt lock och så gör du samma infästning i locket som jag visade dig nu. På den här hällpipen. Det är ju superenkelt, sa han. Det tog honom 2 sekunder. Själv hade jag suttit 3 veckor och klurat på att jag skulle lösa det. Så det var väldigt roligt.
Men var det självklart? Alltså var det så här, nu får jag ta över det här och jag känner inte för det. Eller var det, men det här kan bli kul. Hur kände du?
Jag kände egentligen så här att företaget omsatte 600 000 och gjorde en vinst på 300 000. Det fanns inte människan som ville betala någonting för det där. Så att vi hade liksom inte så mycket. Vi kunde ha gett bort det, men det var onödigt. Och sen eftersom det ändå var min farfar som startade, tänkte jag, ja, det är också bra att se om man lär sig något, man kan göra något med det här. Och så jag började med att resa runt till alla leverantörer och sen till alla kunder och liksom få känna in hur det här, vad som funkar. Jag menar, jag hade ju varit där som liten och sett min farmor stå och montera kranarna som jag just visade och uttrycka salvtuber och grejer. Så att...
Men jag tänker ändå att du, där och då så kommer du ändå till andra miljöer än de som du dels då har vuxit upp i här, ja, på Östermalm, dels jobbat i då i finansbranschen, så kommer du till Mellerudplast och så vidare så småningom.
Det var lite felklädd kan man säga första gången när man kom i en mörkblå kostym och slips och svarta skor. Det kändes inte bekvämt kan man säga.
Du blev varse direkt eller?
Ja, det blev varse, för den första mötet hade man en kille som hette Anders på Laganplast. Och han hade stått och meckat med någon maskin, så han hade ju blåställ på sig. Och där kommer jag liksom i kostym som var jävla fåntratt från Stockholm. Nej, det var inte roligt alltså.
Tänkte du, herregud, hur kan
jag... att det är dags att tänka till, tänkte jag då. Mm. Och så hoppade jag att han inte skulle tycka att jag var en fånig på något sätt. Och det tror jag, vi hade jättetrevligt och jag träffade honom många gånger sedan, ja. Så det tror jag inte. Men nu har jag inte riktigt mörk kostym när jag reser i plastsvängen. Det har jag inte annars heller, nästan aldrig. Så att...
Men vad har du då lärt dig från att hålla på med ett... jag vet inte vad man ska säga. Litet, halvstort familjeföretag som ändå är generationsbygge. Mm. Ja. Och sen vidare då när du håller på med förvaltning och förvalta pengar.
Förutom alla sådana basic stuff liksom, som har ordning och reda, ligga på, göra det man sagt att man ska göra, svara i telefon när det ringer, liksom enkla grejer liksom, att vara närvarande och vara på. Så den största lärdomen måste jag säga, för jag har ju försökt sälja många olika saker under årens lopp, va? Det är att alltså det som är bra, det säljer sig själv liksom. Då säger inköparna, den här gillar jag, den här tar jag in, va? Den här finns en funktion, va? Du skickar, kan föreslå andra saker och bara, nej, då är ingen det att hålla på och tjata om de grejerna. För att har du visat hur produkten funkar eller vad den är tänkt till och vilken kundnytta som kan finnas och inköparna, framförallt på de här stora Julia Claes Olsson, de är ju superduktiga. Nej, orkar inte eller vill inte, det är ingen idé. Du vet, den här Dunkin Donuts, du vet, den var hur lätt att sälja som helst. Va? För alla såg att det var en fantastisk funktionalitet för den enda dunk som gick att diska ur. Så den var jättelätt såld och är fortfarande. Ja. Så det är väl det man har lärt sig. Det är ingen idé att försöka tjata på folk och köpa grejer. För då har den ingen nytta för dem. You're wasting people's time.
Vad försökte du sälja för saker som inte alls var bra?
som inte har gått? Ja, herregud, det vet jag inte. Det är allt möjligt. Jag reste ju mycket i Kina då för 10-15 år sedan. Och innan Jula och Claes Olsson riktigt hade egna inköpskontor där. Och sen hittade jag ju liksom varianter på kranar, hällpipar. Och jag kan inte komma på vad som inte funkar. Men, ta den här lilla pumpen till exempel. Den här är ju supersmart. Va? Det här är en pump som du kan sätta på en dunk på diskbänken om du har en stor 20 liters dunk som är tung att röra. Du har en liten snygg pump här som du sätter i och trycker på och så kommer vattnet. Den har jag försökt sälja. Det är ingen som vill ha den. Jag tycker den är bra, men de orkar inte med det. Sätter den här uppe på dunken, trycker här och så kommer vattnet ut här. Himla smart.
Men jag förstår, så det har ändå varit i anslutning till de redan existerande produkterna?
Det handlar om avtappning, dispensen som vi säger på engelska. Ja, absolut. Okay. Sen säljer jag också sparkstöttingar. Som du åker spark upp i norra Sverige när det är mycket snö.
Sluta!
Har du inte hört talas om sparkens putte? Nej. Sparkens putte finns på Jula. Jättefin produkt. Jag är i Kina hos en kompis till mig då, eller som har en fabrik där som gör hällpipar till mig. Och så i hans showroom står en röd sparkstötting. Som svensk röd sparkstötting, so far out. Vad gör den då? Nej, men den säljer jag till Finland, säger han. Okej, men så får jag ta med mig såna hem, eller får hem den i alla fall. Och så visar jag den för Jula. Men det där är en Jula-produkt, den där ska vi ha. Ja, så lätt var det. Och många gånger går det inte alls. Men den gick, och i år så tror jag har sålt kanske nästan 2000 sparkar. Mm. Det är två container. Det är mycket volym.
Din fru Maria von Sivers är vd, ja. Och du är ordförande?
Ja, kan man säga. Vi har inte jättemånga styrelsemöten på det sättet, så det behövs direkt. Men så är det. Och Maria sköter hela företaget, kan man säga. Och jag gör egentligen mest produktutveckling om det behövs.
Men som den här dunken till exempel, anledningen till att faktiskt jag har en sån, det är för att vi lever utan vatten delar av sommaren på en ö. Och då måste man liksom bära med sig vatten.
Det är en jättefin kund, jag är tacksam.
Men vilka är typkunden för dunken Donje?
Ja, sånt här är väldigt intressant när du liksom distribuerar saker via andra.
Du vet inte?
Nej. Jag vet inte, jag kan ju bara gissa. Jag ser att idrottsföreningar som har på sina fotbollsplaner, det är sådana som du som bor på en ö utan vatten. Jag tror också det är många som har vatten, men dåligt vatten i sina stugor. Och då tar de en sån här dunk med sig från kanske där de bor normalt sett, i en stad där de har fräscht bra vatten, för deras eget vatten, det duger till att tvätta och sådana där grejer. Va? Men dricka kaffe på äckligt brunnsvatten är inget kul. Och då har man med sig en fräsch dunk. Från med Dunkin' Donuts då med fint vatten i från stan. Men alltså jag vet inte alls vilka som köper den. Det tror jag inte Jula eller Claes Olsson heller har någon koll på. Vem det är. Man kan gissa, va, men vi har ingen tracking på dem.
Tillbaks till aktier. Det som du sa då, det säljer sig självt. Kan du säga något så här case där du är så här, det här säljer ju sig självt. Det här är ingen som behöver tjata på det här, att det här är bra.
Yeah. Ta ett exempel som jag tycker verkar ha en fruktansvärt kundnytta. Superbra. Det är de här Lumens Radio trådlösa lampstyrning, belysningsstyrning. Va? Säg att du har en konsert med Taylor Swift eller nu som på Melodifestivalen, där jag förstår att de ska vara med. Istället för att dra kablar till alla lampor ska blinka, så sätter du in trådlösa styrningar i dem som Lumen Radio gör. Det tycker jag verkar hur bra som helst. För kabel är ju jättetungt att släpa på. Där tycker jag att och de är då, vad jag förstår, säljer väldigt mycket till Hollywood, alltså via då folk som hyr ut och säljer lampor till filminspelningar. Det är deras kunder, och jag förstår att de är the brand to go to där borta. Och jag tycker det verkar en jättebra idé. Men när jag tänker på den tycker jag att det finns stor kundnytta i det. Slippa kablar men kunna styra belysningen då på det sättet du vill.
De vinstvarnade ganska kraftigt, va? Ja. Nyligen. Göteborgsbolag är det från början.
De kommer från Chalmers. De har ju en stor del av försäljningen till Hollywood. Och i somras eller i våras så gick ju manusförfattarna i strejk. Och lite andra, vad jag förstår, filmarbetare. Och det där höll på väldigt länge. Och då blir det inga produktioner. Då bara stängs allting ner. Och då säljer man inga lampor eller hyr inte ut några lampor. Och då så minskade den delen extremt mycket. Alltså. Så att det blev klart sämre då. Men nu har det ju kommit igång igen. Produktionen och strejken är slut. Och själva menar de att det är lite lager som ska betas av hos deras kunder, men de ser ändå en viss stabilisering i orderingången, Lumen Radio. Men så att det är, de som är intresserade, det är bara att titta på det. Jag tycker det är jättefint. Det är ju litet, va? Ungefär 250 miljoner omsättning. Så det är ett litet bolag, men det är lönsamt. Och ja, goda finanser.
Största ägaren är väl också Chalmers Venture Investering?
Det är fortfarande det. Det är det. Som jag, ja, det är det, va? Ja.
När du sa förresten tidigare så sa du så här, ja men Volvo, de har vi sålt. Vi pratar om Volvo lastvagnar. Varför har ni sålt dem?
Nej, men de har vi sålt för att vi tycker väl kanske att de nått en hygglig värdering på de här runt 300 kronor. Och så fick ju utdelning 18 kronor.
De hade uppnått er idé.
De har uppnått vår riktkurs och de har okej, när du säger så då förstår jag vad du menar. Ja, de har ju då visat, som vi skrev, att marknaden tror inte marginalförbättring håller i sig, det tror vi. Och nu har de visat marknaden att marginalförbättring håller i sig och därför har kursen gått så kraftigt. Och då är caset liksom, det var det som var idén. Och nu har idén uppfyllts. Så det var faktiskt, när du säger det, var ju väldigt framgångsrikt.
Det fick ni...
Ja,
fick
man rätt för en gångs skull. Ja. Då slipper man ha fel, vilket man har hälften av alla gånger. Ja.
Att ni har minskat i bankerna, vad beror det på?
Jag var bankanalytiker en gång i tiden. Men uppenbarligen har jag glömt det mesta. För jag tycker det är ganska svårt att förstå vad som gör att bankerna tjänar pengar. Va? Räntan går upp, tjänar pengar. Och sen ett tag säger man att nu går räntan ner, då ska man tjäna pengar. Vi har inte sålt alla banker, vi har minskat. Så vi köpte dem och har haft en jättefin utveckling. Vi köpte 10% av portföljen i bank någon gång i oktober-november. Och tyckte vi bra direktavkastning. Nej, nu, och sen tänkte jag att det är billigt, va? Det är låga P/E-tal och så. Men nu är ju uppfattningen att vinsten kommer minska här going forward. Och då kände vi var nöjda med vinsterna. Liksom. Vi kan liksom inte formulera ett bra case egentligen. Va? Först tänkte vi så här, de kommer inte gå ner från den nivån de köpte på. Vi kommer få en hygglig utdelning på 4-6%. Vi kan ha en liten del i portföljen i det här. Och få i alla fall mellan 5-10% avkastning. Och det har vi fått. Men nu tycker vi att det verkar lite mer oklart hur man ska säga. Jag vet inte. Så att, det är inte alltid en stor vetenskap bakom det. Och banker, det är svår materia alltså.
Det är roligt att lyssna på det, för du säger så här, ABB är svåra att förstå, bankerna är svåra att förstå vad man tjänar pengar. Du har ändå varit i branschen så pass länge. Du har råd kanske att säga så också. För att
ja,
du har...
Det är extremt korkad kanske, det är det. Ja.
Ja, men det är ganska...
Du kan ju titta i en bankårsredovisning som är ganska tjock och så ser du då... vad de får på sina placeringar och vad de betalar för det de lånar in. Va? Och då har de en spread där och det har ju till och med Finansinspektionen räknar ut. Men det verkar inte vara hela sanningen, liksom, för då skulle det vara jättelätt att tjäna pengar på banker. Så det är också sentiment och hur värderas utländska banker, vad tycker utländska investerare och sådana grejer. Och sen har det ju funnits då, nu när jag tänker till, så var det ju också så att när vi köpte dem, då var ju snacket att det kommer en fastighetskrasch i Sverige. Och därför bankerna billiga, va? För att de kommer hända som 93, som vi pratade om innan här. Det kommer bli konkurs och tråkigt och jättelika kreditförluster. Det trodde aldrig vi på. För marknaden, det är så dålig inte fastighetsmarknaden. Det här det klarar de. Det är inga stora förluster på grund av fastigheter i bankerna. Det var vår bedömning i höstas. Men utlänningarna har ju varit jätteskeptiska. Nu vet jag inte hur det är. Och därför gick vi in. Så nu tror jag kanske inte det är samma snack om det. För det har gått i alla fall något år nu sedan. Sen bräntan var höja så... Det blir inga stora skandaler så här långt i fastighetsbranschen. Även om de gick ner kraftigt i början med, men nu har de ju hämtat så många fastighetsbolag.
Vilket är det nyaste caset ni har tagit in? Det var VNV som vi pratade lite om och också Essity, va?
Ja, just det. Essity köpte vi här för ett tag sedan. Och sen VNV också, ja. Och vill du veta om Essity, varför vi köpte dem kanske?
Ja. Och Essity, varför är Essity nu? Liksom? Vad är idén där?
Nej, men idén är där att... För det första kan man säga så här, vi hade dem för några år sedan, lite grann. Gick ingen vidare, gick inte bra, gick inte dåligt. Men det var bara jättetrött. Jag lyssnade på Magnus Groth, verkar jätteduktig. Han har gjort bra grejer, han köpte in det här bolaget i Latinamerika. Han gjorde rätt saker, han vill öka inom medical, där det är lite högre marginaler. Och nu då så sålde de det här kinesiska Vinda och fick in 20 miljarder. De minskade sin massexponering som har varit bekymmer. När massan går upp, då stiger deras inköpspriser. Och så har de här jobbiga kunderna, stora internationella typ Carrefour och vad de nu kan heta som är jobbiga att få prishöjningar med, va? Så att de kommer i kläm där, eller som det var då i alla fall. Nu har de mindre massa beroende, och men den stora grejen var att jag tyckte att aktien hade kommit ner till runt 240. Stod och jobbade lite där liksom. Och ibland får en känsla att du kan se, eller tror dig se på kursen att, men här känns det, kan det vara lite bottenfeeling här på något vis. Samtidigt som de, så sålde de det där. Och då kände jag så här, nej men det här kanske är en av de stora aktierna. Det var ju lågt värderad också då. Så minskar de skuldsättningen kraftigt i samband med vindarförsäljning. Det här kan vara en aktie som är redo för liksom ett upptick, hyggligt upptick. Och så köpte vi först någon procent eller två. Så vi fick en utdelning som blev gratis, det vill säga att vi köpte på 243. Utdelningen avskildes, de handlade sen öppna på 237 dagen efter, men stängde på 243. Så kupongen blev gratis. Och då kände jag liksom att nu är det, liksom, det finns intresse här, va? Och sen köpte vi mer aktier, så vi hade som mest 7%, tror jag. Så har vi sålt några nu. För att får vi se om den går vidare, då kommer jag kvar det. Och så lyssnade jag på Magnus Grupp häromdagen. På en presentation, var fullt av folk, stora placerare. Och då känner man liksom, här finns ett intresse, va? Så att om aktien, då tänkte jag så här, liksom, när det är många, och Stockholm är ju litet, placerarkollektivet är inte värst stort. Efter den här presentationen visade aktien fortsatt styrka, vilket indikerar för mig att här kommer folk ackumulera. Så den borde gå vidare från 265, 267 och idag tror jag den är 273 eller något sånt där. Där var det lite mer så här, lite med att man fick en känsla av att men det här kan vara aktuellt. Och så höll Kalle med mig och just den här försäljningen. Så det var många saker som samspelade där, plus att vi kunde bolag sedan tidigare.
Och ni har också klassiska, ni har Investor i portföljen och de är stora ägare i Saab. Och där har ni också en försvarsutmanare som man kan ha nästan istället för Saab. För Saab har ni inte.
Nej, vi hade Saab i 4 år och till slut så tröttnade vi på att de aldrig nådde sina marginalmål. De hade sålt 40 Gripen till Brasilien. Det tog ungefär 10 år att få igenom den affären, om inte mer. Och när man frågar vad marginalen är på den affären har de inget svar. Och så jag bara, nej men jag orkar inte med Saab längre. Det var Kalle som gillade den riktigt mycket. Men till slut då så åkte den där ut, och efter 1,5 månad så invaderade Putin då Ukraina. Men då klarar man inte av att byta fot i det läget, så blir man ju bara bitter och arg, va? Men så vi köpte då, har ingenting med Saab att göra, men det är ju samma nisch, va? De är ju underleverantör till Saab skulle man kunna säga. Milde heter de, ligger i Helsingborg, jättefint kontor, nybyggt. Kom ut till börsen, är det 3 år sedan, 4 år sedan på sommaren. Och Svolde var med och tog en stor bit där. Och vi köpte också vid introduktionen. Och de gör, kan man säga, IT, dataskärmar och sådana grejer för rugged conditions. Alltså, även gruvor kan de säga, men framförallt för att kunna ha i militär fordon och militär miljö. Ja, de träffade vi häromdagen och då tänkte man ju så här, men nu kommer ju då vi med NATO och nu går det åt väldigt mycket krigsmateriel här, så det kommer vara bra för dem. De har liksom vuxit jättemycket, 30% om året, säkert 3-4 år. Men, och vinsten börjar nu röra på sig ordentligt. Just det här kvartalet var dåligt, för det är väldigt olika mellan kvartalen och olika anledningar. Vad ska jag säga då om VNV? Då tror man så här, men nu går det åt mycket dataskärmar och grejer som de säljer, va? Nej, tvärtom gör inte det. Därför att när nu det här kriget går igång, då gör de med ammunition, vapen, transportfordon, sådana grejer. Det är liksom den första prioriteringen. Så tvärtom, om man kan tro, så har de blivit crowded out, eller utträngda då, vid sina produkter. Så de har inte märkt någonting av den här NATO-grejen i det här kriget på det sättet. Så att de såg lite längre bak i kön. Och det hade vi liksom inte riktigt hajat när vi köpte den där. Men den har ju gått från 40 till och var uppe i nästan 90, och nu ligger vi i 67-68 och sånt där. Och vi hade trott att de skulle tjäna 4 spänn per aktie ganska fort. Jag vet inte om de kanske gör det. Ja, jag kan inte svara om det i år eller nästa år. Men det är ju liksom, kan man i alla fall hoppas att de får ju order och de växer kraftigt, men också vinsten följer med. De har väldigt höga bruttomarginaler, 48-49%. Men de har också ganska höga försäljningskostnader. Det verkar omständigt, långrandigt att sälja till försvars FNV och andra försvarsorganisationer, va? Så det är inte så att det här situationen med upprustning har slagit mot dem ännu. Men förhoppningsvis gör det. Om det inte visar sig då att det är en kassprodukt, kan ju vara som man åter. Men det tror vi inte. Det verkar bra.
Intressant.
Det blir ju... samarbeten, du vet, med BL och British Aerospace och sådär som kan vara lite en kvalitetsindikator skulle jag säga. Mm. Så det är mild efter. Ja, men det är också, och inte jättestort. Jag tror omsätter någon miljard. En miljard kanske. Mm.
Har du någon fördel, tror du, av att du har varit på liksom innan börshandeln helt digitaliserades, att du såg de här papperna, att du gick och sålde, att det var väldigt fysisk aktivitet. Tror du att det har liksom satt sig någonting i... tror du att det har någon fördel utav det? Eller hur har det påverkat dig?
Ja, det var en mycket bra och intressant fråga. Därför att då så kunde man se att i den här aktien finns det kvalitativt köpintresse. Man kunde liksom läsa... Ticken heter det ju, eller alltså den som de kallar WeWappen, men alltså alla avslut bara rallar ner så här, så kunde man då se liksom att här finns det ett genuint intresse, för de tar liksom allting som kommer fram, de kliver inte undan på köpsidan, de går snarast upp. Det lärde man sig där att läsa det, va, till viss del. Nu så har man ingen nytta av det, det är liksom jättesvårt att se. Då får man liksom titta på charten. Jag tittar fortfarande på den här löpande avsluten för att se, men det är jättesvårt att se. Och jag tror inte att, jag vet inte om det funkar. Nu kanske jag hade tur med Essity, men som ett exempel kan jag nämna en gammal, mycket god vän till mig. Han har varit fondförvaltare i sitt liv. Han har nu pensionerat sig. Han var mycket duktig på kort trading, snabba rörelser och sådär, och liksom vilka aktier som rör sig. Han kunde läsa sånt där. Men han sa, nu funkar inte det längre. Så vi har anställt sådana här kvantmatematiker då, som ska försöka ta reda på, eller liksom se via sina algoritmer, misstänker jag, vilka aktier som kanske kommer in i sådana här ETF eller som ska komma in i något index, och då börjar de gå. Och det kan inte jag se med ögonen liksom. Jag kan ju notera till exempel att Exxon kom in i något index och gick från, du vet, 80 spänn till 180. Totalt omotiverat, och sen bara rasar han ihop när de hade köpt klart. Jättemärkligt.
Vi tar det som sista. Era två äldsta innehav i fonden, det är Exxon och från Småland, och sen så är det också Nederman's Latour kopplat. Ja. Xano, det är en ganska kul, tycker jag, ägarkonstellation där. Det är mycket kött och blod, det är familjen Rapp i Småland som jag aldrig har träffat eller så.
Nej.
Kan du säga något om det, ägarsidan?
Ja, det är ju en fantastisk framgångssaga. Killen som grundade, han heter Tord Johansson, och vad hade gått på, tror jag, industriell ekonomilinje, och han köper det där. För det kanske omsätter 3-4 miljoner någon gång. Det måste vara 70-talet. Och börjar då köpa upp andra bolag nere i Småland. Och bygger upp en stor koncern. Och det heter ITAB först. Som ni säkert känner till. Och då gjorde de ljusrör. Alltså neon. Så när vi var där och hälsade på 96. Va, då stod verkmästaren Kenneth Persson, som fortfarande är storägare, och böjde glas. Som skulle bli ett A då, eller ett B, så, som man sen ska ha neon i, som lyser. Va?
Stomatolskylten.
Stomatolskylten är ett bra exempel på det. Va? Det var faktiskt underbart. Och sen så byggde Tord upp det där, och med hjälp av finansiering från Johan Rapp, som tror jag var från Jönköping, förvaltare på Allmänna Brand. Han var också någon gång vd på Alfred Berg. Och han är död nu, tyvärr avliden. Så det är hans son som sköter där. Jag känner inte honom, men de har varit ägare där i evigheters evigheter. Liksom. De har 25% och Tord Johanssons arvingar har de andra 25. Så att, och han dog tyvärr, Tord, för några år sedan. Mycket tragiskt, för tidigt. Och han var superduktig kille. Va? Hade känsla, och hela företaget karaktäriseras av en småländsk, du vet, svarsamhet, affärskänsla. De är superduktiga. Vi har haft dem då, som jag sa, i nästan från början. De har väl avkastat 25-24% om året i genomsnitt. Vissa år står de stilla och sen går de. De gör ju förvärv hela tiden. Va? Och de var ju små när vi började köpa. De var några 100 miljoner. Nu är de kanske 5 miljarder. Men det är fortfarande så att det går att göra substantiella förvärv. Största mission är livsmedelsindustrin. När du fyller flaskor och burkar ska de där flyttas. Då gör de transportbanden. De gör också transportband och tetrapack när de ska fylla sina mjölker, tetrapack och såna grejer. Jättefint bolag, lite konglomerat, småländsk anda, och nuvarande vdn Lennart Persson, jag vet inte hur länge han har varit vd, om det är 14 år, han har jobbat där jättelänge, också superduktig, och ja, vettiga människor, hedliga, pålitliga, gör vad de säger, kanonfint alltså, kanonfint.
Men det gick inte så jättebra i deras senaste rapport, va?
Nej, men nu har de ju kommit in svacka, därför att livsmedelsindustrin avvaktar. Och det gör de, om jag förstår det hela rätt, därför att det är stora prisrörelser har varit på mat och insatsvaror till mat. Eller alltså, egentligen är det ju då energin som man framställer gödningsmedel. Så gödningsmedel har blivit dyrt, och det har blivit dyrt att ta fram jordbruksprodukter. Och då, som jag fattar, så blir liksom matkedjorna osäkra på vad ska vi satsa på här. Ska vi satsa på paket med liksom 4 bullar i, eller 8 bullar eller 3 bullar? Ska vi inte satsa på bullar? Ska vi satsa på finska pinnar istället? Så att det verkar som att det finns en osäkerhet i livsmedelsbranschen. I alla fall är det väldigt låg investeringstakt. Ja, men jag är inte dugg orolig för det. Det löser sig förr eller senare, så kommer det igång. Så att, och vi säljer inte på grund av det. Och det är ingenting som vi har kunnat förutse. Liksom. Under covid då, så gick de från 8% marginal till 15% marginal. För det var så jätteefterfrågan. Och nu är de kanske nere på 8-9. Så där. Får vi se. Nej, men det löser sig.
Och nedervans. Vad är idén? Och vad är er idé där från början? Vad ska de nå för någonting?
Vad idén är med Nederman som vi har haft i 14 år? Ja, det är att de någon gång skulle nå 10% marginal. De harvar runt från 7-8, och de borde kunna klara det. Det är inte så svårt, va? Och det tog väldigt lång tid, och under tiden så gjorde då Sven Kristensson, som är vd, magnifika förvärv under resans gång. Ja, men han köpte ett ganska hyggligt stort bolag för 100 miljoner i Amerika. Det visade sig ett år senare var det PE1 eller PE2. Otroligt, genom att de kunde flytta produktion och effektivisera genom att flytta vissa grejer dit. De gör ju luftreningsutrustning, kan man säga.
Till industrin?
Till industrin. Industrin kan vara stålverk, det kan vara såna här som slipar plankor och grejer. Man tar bort det där, alltså små flis i luften. Målning, till exempel när Vestas ska måla sina vindsnurror, va, så blir det spraydamm i luften, tar de bort det. Och textilindustrin, stor kund, så att överallt där det fräschas luft, va. Clean air as a service, det är deras nya.
Och sen när de då kom upp i marginalen på 10%, då behöll ni dem ändå?
Då behöll vi dem, för då höjde de marginalmålet till 14, och så bytte de ju lite istället för EBIT till EBITDA, tror jag. Men absolut, och Sven Kristensson och styrelsen där är en oklator, är en beprövad företagsledningen, framgångsrik ägare, va. Och det är sådana bolag man vill äga. Sen ibland är de lite för dyra, ibland är de lite billiga. Över tid har den här gett oss kanske 20% om året.
Stort tack för att du tog dig tid.
Ja, tack för att du kom hit. Kul att ses. Hoppas det blir bra.
Ja, vi får se. Och du har lyssnat på podden Ett rikare liv, som ges ut av Privata Affärer och Bonnier News. Ansvarig utgivare är Love Strandberg. Jag heter Helene Rådstein, och den som har hjälpt till att klippa, hon heter Julia Siverts. Och vi hörs igen om en vecka. Håll ut. Hej då! Vet du vad jag har önskat mig ju här?
Nej, vad har du önskat dig?
Musik.
Okej, du vill höra lite piping eller?
Ja.
Ja, okej.
Okay. Går det eller?
Ja, absolut.
Vad säger dina kollegor? Jag såg att några smög sig in här. Och nu så ska vi höra på.
Nu ska vi höra lite piping eller säckpipa, som vi säger. För att Helene är ju lite road av säckpipa, och var i sin ungdom en ganska duktig highland dancer, har jag förstått det som.
Ja.
Ja, och då går ränna går ju aldrig ur, va? Du har ju lite rutor på dig också. Du är liksom förberedd.
Japp.
Ja. Och då öppnar vi min lilla väska här, där jag har en fin säckpipa. En skotsk sådan, det finns säckpipor på hela jordklotet. Det finns även en svensk säckpipa, som om man tänker sig Hårgalåten. Den är lite mer molltonig, va? Och det här är då en skotsk säckpipa som låter lite annorlunda. Den här pipan är från 1927, den är snart 100 år gammal. Den består av African Blackwood, lite elfenben, som man nu har certifikat för att kunna flytta sig över gränserna, i alla fall in till Storbritannien bör man det. Och sen så är det lite silver som utsmyckning.
Det låter högt, va, med dem?
Det låter högt, ja. Ja, det låter högt. Jag brukar träna här, men då har alla gått hem.
Man kan säga att du bygger ihop den här nu lite grann.
Jag sätter i själva flöjten, chantern som den heter, som man spelar på. Här sitter ett rörblad, det är två sammanpressade treläppar som ett oboe, tror jag. Det är två läppar emot varandra i alla fall, i spansk vass är gjort av. Så har man en säck då, och så har man tre borduner. Så blåser man in luft i säcken, och sen så har man en backventil när man blåser så att det får ut allt i munnen.
Och normalt sett måste man alltid stämma en säckpipa, vilket går ganska fort i det här fallet, men ändå. Det är bara som ett piano att sätta sig ner och klinka. För det är väl stämma alltså. Ja, så jag tänkte bara blåsa upp lite och så ska få höra första tonerna på en trevlig melodi som heter Flätt från Flotta. Och Flotta är nu på Skottlands västkust.
Wow, vad coolt. Stort tack för detta.
För all del. Nu sket jag i stämma, men det lät okej. Eller jag stämde inte, för det lät hyggligt ändå.
Och att, sista bara innan vi går, innan jag tackar för mig. Hur kommer det sig att du spelar säckpipa?
Det gör jag för min moster. Hon gifte sig med en skotte. Och de bodde i Skottland på 60-talet. Men på sommarna så var de ute på landet där jag bor. Vi bor bredvid varandra och sen flyttade de hem och hennes man Bill som hade spelat i ett skolband bildade ett band i Stockholm 68 och så hörde jag det och tyckte jag var häftigt så började jag när jag var liten så jag spelat sedan jag var kanske 14 år.
Det såg väldigt rutinerat ut liksom.
Ja, men det får man väl säga. Jag kanske tränar 3 kvällar i veckan och har lång utbildning från, du vet, jag har varit i Skottland på kurser och alla såna grejer. Och tävling är en viktig del i säckpipan så vi spelade med ett band här i Stockholm, vi åker till Skottland och gjorde förr när vi var många fler och tävlar mycket. Och när jag spelade med ett gäng i Edinburgh som spelar på världsmästerskapen och så.
Jag säger stort tack till dig för musiken och för dina insikter och för att du har delat med dig till podden Ett rikare liv, Gustaf von Sivers.
CSRD, ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Välkomna sommaren med att res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!